hockey, vänner.
Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save.
That was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, mycket varmt välkomna till Via Plays hockeypodd. Det är avsnitt nummer 278, en dryg timme med bred dos av ishockey från alla delar av hockeyvärlden. En vilande hockeyvärld, men vi kastar loss ändå och gör nedsläpp nu och är glada att ni är med oss här på Via Play och på Viasat Sport Premium. Vi tar som vanligt in två av våra experter den här dagen, så är det Erik Granqvist och Håkan Södergren som finns med oss. Och Erik, på speciellt ställe, jag måste fråga först till tv-tittarna var du befinner dig.
Jag befinner mig i en imaginär ishall någonstans i universum. The Dark Knight of the Soul är över nu. Jag känner livet från den ljusa sidan börjar spira. Det är nära, tror jag, att NHL, att de får börja, svenskarna får börja packa väskorna nu och ge sig över mot Nordamerika, att de drar igång camperna igen och att vi avslutar säsongen. Så NHL Stanley Cup-kostymen är på och jag sitter som sagt i en ishall och njuter av doften.
Ja, det är bra. Hoppas inte det är allt för kallt där inne. Det ser ut som att du kan behöva lite kyla dock med den här solbrännan. Du är inte värd mer sol där. Men ljuset på Håkan också ifrån Norge och Oslo och senaste hockeynytt, Håkan. Vad förtäljer du?
Ja, det som är lite oroande, det är det att man märker nu att alla de här ekonomiska ringverkningarna börjar ju slå till lite. Det är tråkigt att höra ryktena nere från Karlskrona om att vi eventuellt har en konkurs där nere. Va? För att jag tycker att Karlskrona är ett pikt inhopp i svensk hockey och har gjort ett bra intryck på mig ända från när vi var där nere under hockeyallsvenska tiden, va? Och har lagt ner ett bra jobb, men tyvärr slitit med följderna så att säga av ett arenabygge, och nu då med coronatider på det som lök på laxen ser det väldigt oroande, och jag befarar att det här är bara så att säga ett av de avtrycken vi kommer få se av coronatidens ekonomiska trubbel som kommer följa.
Ja, vi håller tummarna där för Blekinge-laget i Hockeyallsvenskan. Längre norrut i Hockeyallsvenskan hittar vi ju Modo. Jag är ju ny tränare efter Björn Hellqvist. Vi har ju följt det här i våran hockeypodd. Det blev ju läxan för honom. Vem tar över i Modo? Vad har du hört, Erik?
Jag har hört att de Glader och gänget där uppe, sportchefen, ska ha is i magen. De säger själva att de vill ha en head coach med auktoritet, men med en väldigt hög social kompetens som ska leda den där staben och leda Modo förhoppningsvis upp i finrummet igen i SHL nästa säsong. Så att det är ingen stress, och de säger också att det inte blir Karlin som det ryktades om förra veckan.
Ja, okej, bra. Nu har vi en följetong att ta Modo vidare även i nästa avsnitt för att se vem som tar över där. Det var ju det där med en bred dos från hockeyvärlden. Vi har ett svep ut över allt som är stiltje på isen, men i kulisserna händer det väldigt mycket. Kontraktskrivande bland annat Jonas Enroth är nu tillbaka i Örebro. Var ju där under 2019 och hjälpte Örebro då. Nu kommer han från spel i KHL och från Österrike och har sen gett ett nytt kontrakt för klubben från Närke. När det handlar om Landeskog och Company så blir det karantänläge när de väl återvänder till USA. Landeskog är ju där borta redan, men Oliver Ekman Larsson som har varit hemma i Tingsryd kommer behöva vara i karantän under en tid, och framförallt är det spelarna i Kanada då, de kanadensiska lagen, som kommer ha tuffa regler när de väl kommer över. På tal om tufft, det har varit för George Larracchi, NHL-tuffingen, 43 år som han är, 695 NHL-matcher, har även spelat Division 1 i AIK, varit inlagd på sjukhus då på grund av corona, men utskriven under dagen, och han beskriver att det har varit väldigt, väldigt kämpigt att slåss mot den här coronasjukdomen. Men skönt att Larracchi är bra och utskriven, och vi hoppas att han piggar på sig ordentligt. Fångar upp nyheten om Enroth, Erik?
Väldigt positivt. Det gick ju mycket rykten om alla möjliga målvakter till Örebro. De hade ju ett väldigt fint målvaktsspel förra säsongen, men Enroth känner klubben sedan förut, VM-guldhjälten från 2013. Och fördelen med att få sån som Enroth är att han tar ju ansvar för hela lagets försvarsspel. Så jag tycker att det är en kanonvärvning av Örebro, och det borgar för att de kommer vara där uppe och hota även den här säsongen.
Men det är ju en hel del bläck nu som rinner ut på kontrakt, Håkan. Hur förvånar du att klubbarna är så aktiva trots att de inte riktigt vet förutsättningar för kommande säsong, om det ens blir någon?
Ja, framförallt så tycker jag det blir lite oroande, för att det kan vi väl sticka under, behöver vi inte sticka under stol med att Enroth är ingen billig värvning. Skriver han på 3 år också, va? Så att det är en avsevärd ekonomisk satsning som man gör. Marcus Ljung till Linköping, där också spekuleras i en årslön då på 3,6 miljoner. Och det är ju rätt hyfsat, och framförallt i det här läget att våga gå in med så mycket pengar på en spelare. Även fast det är en svensk spelare och man så att säga köper en erfarenhet som kommer stanna i klubben antagligen en lång tid, så är det ju lite, det är lite spekulativt tycker jag. För att det, som jag sa, och härleda till det vi pratade om innan med Karlskrona där, va? Det är väldigt, väldigt osäker framtid just på sponsormarknaden, och framförallt när serien överhuvudtaget går igång. Så att det är nästan lite pokerspel tycker jag från vissa klubbar på det viset.
Men de behöver ju fylla på också, de svenska lagen, för det är många svenska spelare som tar möjligheten att signera med NHL-klubbar och gör sig redo för ett kommande äventyr. Om det blir just i NHL eller i AHL är osagt. Men det här är en spelare som nyligen då har skrivit NHL-kontrakt. Och för alla som lyssnar på podcasten så kan vi notera namnen: Filip Berglund, Viktor Brattström, Nils Höglander, Linus Sandini, Theodor Lennström, Johannes Kinvall och Mattias Bromé och Fredrik Händemark som ju lämnar Malmö för San Jose Sharks. De här namnen, om du tittar på dem, Erik, och ta en sån som Theodor Lennström från Frölunda till Edmonton. Hur ser du på hans möjlighet att ta sig in i ett Edmonton Oilers?
Goda möjligheter. Edmonton har ju inte haft det här riktiga djupet på backsidan. Joel Persson försökte ju slå sig in i fjol. Nu ryktas det att han kommer att spela i Växjö nästa säsong. Men Theodor tycker jag har tagit stora steg och kommer att ta en tröja där. Jag pratade med Nils Höglander häromdagen, årets artist i SHL i fjol, som har signat 3 år med Vancouver. Och han säger själv att han kommer göra allt för att försöka ta en tröja redan den här säsongen. Alltså på campen, visa framfötterna. Och gör han inte det, då kommer han tillbaka och spelar en säsong till i Rögle BK.
Men om man tar just Nils Höglander då, som ju är ett namn, ett aktat namn, många har stora förväntningar på dem. Hur tänker du kring hans möjligheter? För du har sett honom noggrant under junior-VM, Håkan, att direkt nästa säsong ta sig in i världens bästa hockeyliga.
Ja, det blir en utmaning tror jag, va? För att Höglander är av den typen att han behöver lite tid, han behöver lite möjligheter. Han är ju lite chansspelare skulle jag vilja säga, med en exceptionellt bra teknik och påhittighet, konstruktivitet, va? Men det vet vi också att den här gången när man kommer som Höglander gör från Sverige, så vet alla om vem du är, och alla är så att säga varse vad du har för grejer för dig. Så att, jag tror han kommer få tufft att gå in på de två första formationerna i Vancouver. Så att det gäller att ha lite tålamod för en sån här kille. Och det låter ju bra faktiskt när man har liksom hela den här, vad vi kallar det, vägen till framgång klar för. Så att funkar inte att jag inte kommer in, ja då kommer jag tillbaks till Sverige och så tar jag ett år till, växer på mig lite, lär mig av den erfarenhet jag får från campen och så vidare. Och sen så kanske jag kan spela till och med i Tre Kronor ett tag, för att jag tror att det är väldigt nödvändigt för många spelare som ska över och spela i NHL. Att du får den där tuffa internationella erfarenheten. Flera av de här killarna som vi såg nu ska ju också, de slidar ju sina kontrakt, det vill säga att de tar ett år till i Sverige trots att de har signat, va? Så att det börjar vara en medvetenhet att inte bara sticka över och chansa, va? Trots att det är väldigt spännande att göra det, utan många inser nog också att det gäller att komma till rätt lag i rätt tid. Och där tycker jag faktiskt Bromé är en sån kille som har tänkt till lite, verkar som, när han signade för Detroit, va? Han ser att där finns det möjligheter för sitt spel att komma in och få lite tid på sig, för att de behöver den form av kreativiteten. Så det är många svenskar som tänker till lite extra tycker jag, och det är smart.
Ja, på tal om Mattias Bromé då, 25 år som han är, tidigare i Mora och i Örebro senast, nu alltså klar då för Detroit. Claes Andersson har pratat med den nyblivna NHL-spelaren varför det blev just Detroit.
Först och främst så pratade jag med Eisenman och även Kronvall, och han förklarade lite hur säsongen har varit, gått tungt för dem, och de håller på att bygga om. Och de ser att det är en stor chans att jag får spela där, och jag fick väldigt bra magkänsla över allting som de har på gång i Detroit. Och jag brukar ofta gå på min magkänsla, och den kändes helt rätt den här gången, så mitt beslut att välja Detroit är jag väldigt stolt och väldigt glad över.
Vad har de sagt till dig liksom, för att övertyga om att det är rätt val?
Nej, men egentligen inget speciellt så. De har bara förklarat hur de ser på mig och vad de vill få ut av mig och vad de tror om mig. Sen är det upp till mig och visar också att jag ska ha en plats. Så jag åker över dit och ska göra mitt bästa för att knipa en plats. Det är väl så det här egentligen.
Känner du att din spelstil kommer att passa sättet som Detroit vill spela?
Ja, men det tror jag. Det känns bra. Jag tror att jag kommer kunna passa in väldigt bra där. Iceman gillar folk som jobbar otroligt hårt och det gör jag. Så jag tror att det kommer funka väldigt bra. Sen gäller det också att du ska ta för dig och visa att du håller på den nivån. Men det får man visa när man väl kommer dit, så får man se hur långt det räcker.
Du hade ju en del anbud att flytta över redan i fjol. Vad är det som du känner att du är redo att ta klivet över nu?
Jag tycker väl i år, jag vill ha kvar ett år för att visa att jag skulle kunna vara en toppspelare på den här nivån och i SHL då. Och det tycker jag att jag har visat i år, att jag har levererat över en lång tid och inte varit borta så många matcher som jag var året innan, där jag kunde vara bra i fem matcher, sen var jag borta två matcher då. Så det är de grejerna jag tycker att jag jobbar på otroligt mycket och har blivit en jämnare nivå. Därför tycker jag också att det ska bli otroligt roligt att åka över och visa att jag ska kunna spela där borta.
Vad är du mest spänd över att komma över till NHL?
Ja, först och främst blir det flytta till ett annat land. Det är klart att det är speciellt också. Men det ska bli roligt att kampas med folk där borta som har spelat på den nivån väldigt länge och se var man står själv. Man vet ju inte riktigt hur man står sig mot dem. Så det är klart att det ska bli... Det är väl det som är det mest spännande i allt, att visa att man kanske klarar av att spela på den nivån också.
Du har varit med i Tre Kronor här nu på slutet, men när man tittar bakåt så har du verkligen tagit den långa vägen. Till exempel när du var i Hockeyallsvenskan med Västerås och Asplöven, trodde du då att du skulle spela NHL?
Nej, trodde jag inte. Då ska jag ljuga om jag sa att jag trodde det. Man har alltid sagt att man var liten, man har en dröm att spela NHL. Och när jag var i Västerås och spelade fjärde line, då hade man inga tankar på att spela NHL liksom. Men jag kände hela tiden att jag vill bli bättre varje år, och då behövde jag ta steg, och därför behövde jag lämna Västerås också och gick upp till Asplöven för att spela väldigt mycket. För att komma sen till Mora och spela ännu mer och sen nu i Örebro. Så det handlar om att ta kloka beslut och ta rätt beslut på vägen. Och de besluten jag har tagit som har varit bra hittills i alla fall.
Det är också ganska bra för många unga spelare och barn att se att man måste inte vara med i TV-pucken till exempel för att lyckas.
Nej, men så är det. Det är klart att många blir väldigt fasta vid TV-pucken och att man tänker att nu är karriären slut och man kommer inte bli någonting liksom. Men jag tror mycket föräldrarna också som lägger på sina barn, och att de lever nästan sin egna dröm i barnen, och att de pushar alldeles mycket på TV-pucken. Men sen så ska man inte ta TV-pucken ifrån barnen heller. Alla de barnen som är med i TV-pucken, fantastiskt roligt. Ett speciellt minne för livet att vara med och spela där, men samtidigt får man inte glömma de som inte är med.
En spännande utveckling på sin hockeykarriär, Mattias Bromé alltså. Claes Andersson hade samtalat med honom. Vad tänker du när du lyssnar på det där kring TV-pucken och den vägen han har tagit, Erik?
Jag blir glad, varm i hjärtat. Det här tålamodet. Jag har ju sett spelare med liknande resor. Vi kommer ihåg till exempel Victor Fast som var en late bloomer på många sätt. Jonas Gustafsson som jag hade i Färjestad, också en late bloomer, och åker över till NHL när man närmar sig 25 år. Och Bromé såg vi i landslaget i vintras, och även i Örebro var han otroligt bra. Han gjorde väl 5 poäng på 8 matcher i Tre Kronor och färgade in bra där. Håkan sa ju att Höglander behöver matcher i Tre Kronor på den internationella nivån och se hur han håller där också. Och det visar ju Bromé att han kunde göra skillnad där och bidra. Så att det, jag bara längtar till nästa säsong och få se honom i Red Wings tröja.
Men det, om man ser skillnaden där, Håkan, vad är den tror du för en sån spelare som Bromé då? Att komma till Detroit nu och NHL framförallt jämfört med SHL. Han har ju tagit steg för steg hela tiden.
Han har ju framförallt varit långsiktig, som man sagt. Bara ett sånt beslut att sticka upp till Asplöven, va? Det är rätt så tufft att ta i det läget som han var då i Västerås. Så att det tyder ju ändå på att han har lite, dels lite egenkännedom, Men sen också framförallt lite tålamod och lite vyer framåt. Va? Men att hamna i Detroit nu, det, då måste man ju ta lite delmål. Alltså först är det ju faktiskt att klara sig igenom campen. Att ta en tröja som det sägs då. Och sen sakta men säkert börja hitta positioner i laget, i gruppen. Och sen göra det man är bra på. Men som vi alltid vet också, så att ishockey handlar ju om 98-99% spelet utan puck. Och det är väl det som är utmaningen för den typen av spelare som Mattias Eva, som är lite en chanstagare, som är lite en kvick, kreativ spelare, typ Höglander. Att man hela tiden utför det där grundarbetet först, som gör att man får den här fasta positionen i gruppen. Och sen kan man börja ta chansen att utveckla sitt eget spel offensivt.
Ja, det är verkligen skillnad på de där karriärerna, Brobé och Nils Höglander. Om vi glider tillbaka mot trollkaren Höglander igen. Vi måste ju reda ut vad var det som hände vid signeringen, Erik. Du känner ju Nils Höglander. Det såg ut som att han hade en sån här överstrykningspenna och signerat ett NHL-kontrakt med Vancouver. Får man göra det ens?
Alltså är man en artist som Höglander, då får man måla med alla penslar. Och det är sån där, det ser ut som en agentpenna man kunde köpa i Hobbex när man var liten. Jag sa till honom att han får låna min sån här schweiziska penna nästa gång han ska signa sin förlängning med Vancouver. Men du, såklart, med dina Nicke nyfiken ögon, du såg ju det direkt och började tweeta om det.
Men du, hur stor fördel tror du Höglander kommer ha att han har Elias Pettersson där, som verkligen har vuxit in i den där NHL-kostymen? Vad tror du om det, Erik?
Jättestor fördel, och det vittnar ju många som åkte över att är det några svenskar som är delar av kärnan, Edler, Pettersson och även fler svenskar, Markström i målet och Louis, får vi se vad som händer med honom, men just att ha de här kärnspelarna som är stjärnor i laget också och som är väldigt fina, omtänksamma människor som värnar om laget, så är det ju guld för en sån som Höglander att komma över till den underbart ljuvliga staden Vancouver, måste jag säga. Jag var där OS 2010 och det är en av mina absoluta favoritstäder i världen.
Ja, den också alltså. Ja, du, vi har ju med oss Håkan också, du är pedagogisk. Håkan, på 30 sekunder, nu skulle bara förklara det här, varför kontrakten skrivs nu och avtalet som har förlängts mellan NHL och Hockeyförbundet. Vad innebär det?
Ja, det innebär för det första att man får bättre betalt. Det blir lite högre siffror. Det kan bli uppåt en $340,000 totalt för en spelare som fullföljer alla de här stegen. Du får också betalt när en spelare blir draftad. Det är lite nytt från tidigare avtal. Så ändrar man också den här 4-årsregeln där man betalar till de senaste 4 årens ställen killen har varit i. Alltså om du har varit i 2 år i 2 olika klubbar så delar man upp ersättningen. Den blir lite procentuellt lite annorlunda nu. Det är 20-20-20-40 i procentsatser som delas ut efter de senaste åren, och 40% på den senaste klubben som spelaren var. Så att det är väl det, och om det var pedagogiskt nog för att ni skulle förstå det, det får ni svara på själva.
Jo, till och med en snål smålänning här förstod det där. Pengar till klubbarna i Sverige, alltså välbehövliga såna alltså, och NHL så kommer det bli ännu fler blågula spelare. Och följ gärna NHL också, har ju ett svenskt Twitterkonto, det är bara att gå in på NHLSV, alltså NHL Sverige, så kan ni ta del av väldigt mycket nostalgi som pumpas ut nu när NHL-spelet har fryst inne. För det här är härligt att se med svenska ögon och hålla koll på Johan Hedberg bland annat. Man blir glad när man ser det här, Erik.
Johan Hedberg, den eminenta backupen, han gör sin patenterade när han sträcker ut högerben och går ner i spagat och räddar där för New Jersey Devils.
Niklas Lidström då med det där mäktiga slutspelet 2002, vi kommer prata mer om det om en stund då, men det finns ju så mycket nostalgi som de har gjort där borta, de svenska spelarna, och NHL i Sverige fångar upp det där under högtryck nu på deras Twitterkonto, så bara häng med och åt upp lev sådana här höjdpunkter som kapten Lidström fick ta emot bucklor och utmärkt för Conn Smythe och mycket annat också. Nostalgi, Håkan, kan man inte få för mycket av, eller hur?
Nostalgi är alltid den skönaste kudden att sova på, för att du vet ju, du väljer ju själv de bilder som du tycker är bra, va? Och sen så njuter av dem gång på gång på gång.
Ja, Peter Forsberg bland annat då med de här makalösa målen han har gjort, och det var briljans i stort sett varje gång
han vinner. Och det är Lidström han snubbar där.
Ja, det är Lidas
han
tar.
Det är det enda misstaget i Lidströms karriär, får man säga. Men vilket magiskt mål av Foppa.
Ja, det är knappt man kan kalla det ett misstag, eller hur? Och sen då målet som Stanley Cup, Henrik Zetterberg, det slutspelet han hade 2008. Det var inte att leka med, eller hur, Håkan?
Nej, då, för en gångs skull ska man väl säga, fick han vara i huvudrollen. För att Han är ju fortfarande så sett en kille som har liksom glidit under radarn egentligen, inte gjort de stora orden, kanske inte alltid varit en ledande spelare, för han har haft andra att konkurrera med. Men för en gångs skull så var han den egentligen som drog det här avgörande målet och fick vinna på rätt sätt. Fantastisk karriär som egentligen kanske har hamnat lite i skymundan, framförallt då från Lidas och andra svenskar i den generationen.
Ja, han, hur ser du den nere vid dig nu, Erik Jengelholm? Henrik Zetterberg, springer du på honom? Kungen från 2008?
Jag träffade honom på golfbanan. Jag minns Jonas Gustafsson när han spelade, när de spelade ihop med Detroit, och så Jonas att han hade en sån här anläggning hemma. Man kunde spela hemma i huset hemma hos Emma och barnen. Man kunde gå de här finaste banorna i en sån här virtuell anläggning. Och nu så står han på ranchen här i Ängelholm, på Åkagården heter en av banorna han är medlem. Han är medlem i många banor här nere. Och han har sån underbar bollträff och är ju så här sanslöst ödmjuk. Alltså ibland, man får nästan nypa sig i armen att det är Zetterberg som står där och smeker iväg golfbanorna. Det där bytet också i 3-5, minns du det? När han stängde ner. Det var Kronvall, det var Lidström och det var Zetterberg som stängde ner Crosby och Malkin och gänget. Och Conn Smythe-vinnaren Zetterberg gjorde kanske ett av sina livs bästa byten. Gå in och kolla på det också om ni vill ha skön nostalgi.
Ja, det finner ni alltså på NHL Sverige, NHL SV på Twitter, så fångar ni upp det. Men det är inte bara svenska saker som dyker upp där när det är nostalgi. Håkan, om du får öppna upp valfritt nostalgiskt klipp som ger dig gåshud, vad blir det då för något?
Man har ju sett många av de här på slutet, va? Och framförallt så drar jag mig ända tillbaka till 90-talet, precis när jag hade lagt av själv, men kände igen lite av spelarna som spelar, va? Och det är ju framförallt då två stycken spelare, det är Jäger och Lemieux ihop. Framförallt Lemieux har ju alltid varit en favorit, det är väl inget tvivel om. Det här var ett lag, Pittsburgh-Chicago-finalen är det, när Jäger och Lemieux framförallt då, men Brödna Samuelsson som jag säger, alltså Uffe och Kjelle på backplats till exempel, bara en sån grej. Och sen ett lag då som hade väldigt, väldigt mycket bra spelare där. Till exempel en kille som Brian Trottier var bara tredje center i det här Pittsburgh, men var med och drog hem två seger till. Och sen hade du sådana andra lite stjärnor i Chicago-målet, Hasek. Du hade några backar, Smith bland annat, du hade väl Kravchuk var bland annat det där. Du hade JR, alltså Roenick, Jeremy Roenick. Men framförallt på den här tiden, det var tuff ishockey. Det var smällar som idag skulle rendera matchavstängningar som inte ens togs upp. Va? Och sen var det lite varianter också. Här var en lyckad sån att Lemieux, när han avgör första matchen i serien med 5-4 målet sitt. Så att det här är en höjdarfsfinal som jag såg. 4-0 till matchen till Penguins. Mycket tack vare Lemieux som ledde laget sitt som vanligt.
Är det det bästa radarparet någonsin, Erik? Lemieux och Jäger? Magiska bilder, vi såg här nyss.
Ja, det är det. Det var 5 utvisningar per byte för motståndarlaget som försökte haka sig i kapp dem. Det var i stort sett omöjligt. Gretzky, Curry har väl lite att säga om det. Sen har vi ju Mike Bossy, Trottier bland annat, vilket radarpar. Det finns ju några radarpar, men Jäger Lemieux, det är favoriter för mig också. Jag vet att Rickard Wallin älskar ju Lemieux mer än det mesta här i livet också.
Ja, just det, nostalgiska klipp. Härligt att återuppleva, och ni gör det alltså på NHL Sveriges Twitterkonto bland annat. Och där kunde ni se Peter Forsberg, Niklas Lidström, Henrik Zetterberg. Men det finns så många andra svenskar som har varit över i NHL också. En del av dessa glömmer vi bort. Det är dags att minnas tillbaka där också. Jonathan Lindqvist, hjälp oss med detta.
I Sverige så är Hardy Åström känd som framgångsrik Tre Kronor och elitseriemålvakt med ett VM-silver och ett SM-guld med Södertälje som främsta bedrifter. Men Åström har också skrivit historia i NHL där han var en av de riktiga pionjärerna. Merparten av Åströms NHL-karriär kom under 2 säsonger med Colorado Rockies där han hade den sedermera kontroversiella tv-experten Don Cherry som tränare. Cherry har ofta rackat ner på Åström trots att han faktiskt valde att spela svensken 49 av 80 matcher den säsongen de gjorde tillsammans.
Jag har aldrig sagt något dåligt ord om honom. Och han är en av de tränare jag har haft i min karriär. Och han är ju inte bland de topp 3, men han är inte även bland de sämsta heller inte. Och han spelade med faktiskt 49 matcher av 80. Och med den power och den makt en tränare har, varför skickar om jag var så dålig som han säger? Varför skickar han mig inte till farmaligan eller till ytterligare ner i ligor då? Det är, men som sagt, jag har aldrig sagt ett ont ord och kommer aldrig att säga det om han heller. Fast ibland måste jag bita ihop. Det måste jag säga.
Innan det här så tillhörde Åström dock New York Rangers organisation. Efter VM-silvret 77 åkte nämligen han och Tre Kronor-kollegan Göran Hugosta över Atlanten för att försöka bli de första svenska målvakterna i NHL.
Vi var ju från Wien ett helt gäng som skrev på från 77 VM-laget där. Och han skrev på för Islanders och jag var för Rangers. Precis. Och Rangers, det var ju mitt favoritlag. Det är ju det jag alltid har drömt om. Ed Jack kom in där och där hamnade jag ju.
Men hur kom det så att du bestämde för att jag ska prova den här grejen? Som sagt, det var ju inte helt naturligt för...
Nej, men man måste våga också lite grann. Jag vill vara en sån som vågar mycket. Och där vill, man får sina smällar emellanåt också, men man måste prova. Har man inte provat, då ångrar man sig.
Hur var det att komma över som svensk på den här tiden då? Det var ju en annan syn på europeer då.
Ja, det var ju tufft. Det är ju inget snack om det, utan vi var ju till exempel på campen var vi ju, jag minns min, med 8 mål så här. Och 2 skulle jag ha kvar i Rangers och 2 i farmaligan och resten skulle bara packa ihop. Och ja, det var ju inte så där bara naturligt att jag är given där, utan där fick du kriga det.
Vad fick du för bemötande då av lagkompisen där? Var det, man hör ibland att folk har tänkt att nu kommer europeerna att ta våra jobb och sånt där. Kände du av något sånt eller?
Ja, lite grann kanske man kände av det. Jag kände som så att det räcker inte att vara lika bra som dem. Du måste vara bättre än den du krigar mot.
Åström tillbringade merparten av säsongen i Rangers farmalag New Haven och spelade starkt där. Och den 25 februari 1978 fick han chansen att debutera för New York borta mot Montreal i mytomspunna forum där Rangers inte hade vunnit på 6 år. Trots det så var Åström iskall inför debuten.
Det går aldrig att beskriva. Det måste man uppleva. Underbar och så spännande. Överhuvudtaget många som Madison Square också var ju helt klockrent också. Men alltså forum... Boston Garden, de här små, de hade de här hörnen som var riktigt tajtet och riktigt som ett ägg nästan var i zonen. Och de är gamla, Chicagos gamla är ju den som låg mitt ute i slummen där. Den är ju också en sån där som man har fått vara med och spela i, så där. Plus nya Louis Arena. Som jag kände då kändes det ungefär som en vanlig match för mig. Men när man tänker tillbaka på det här, hur kunde jag tänka att det var en vanlig match? Men ja, för jag var ju det man ser på när man åker runt. Jag var ju rätt kaxig också. Men det var väl ett sätt att peppa upp sig på.
Enbart givet platsen han debuterade på så borde Åström kanske ha varit nervös. Men det var så mycket mer än så som adderade press och gjorde hans lugn imponerande. Hugosta hade fått göra ett inhopp för Islanders före här, men Åström blev den första europeen någonsin att få starta en NHL-match den här kvällen. Och det mot ett Montreal-lag som var ett av ligans bästa någonsin. Canadiens vann den här säsongen sin tredje av totalt 4 raka Stanley Cup-titlar och mönstrade hela 9 Hall of Famers i sin trupp och en 10:e på tränarbänken i Scotty Bowman. Och ovanpå det så var de mitt uppe i en rekordsättande svit med 28 raka matcher utan förlust. Den kom dock till ända när de stötte på en debutant från Norrbotten som stoppade 29 puckar och ledde Rangers till en 6-3-seger. Därmed så blev Åström inte bara den första europeiska målvakten att starta en match utan även den första att noteras för en seger. Och det mot tuffast möjliga motstånd. En insats som för alltid kommer att vara inpräntad i historieböckerna.
Det är som jag brukar säga, bäst när det gäller, det handlar om. Jag var väl inte alltid så bra i serielunken, men... När det gällde, samma som när vi vann SM-guld, det är samma sak. Bäst när det gällde, det var mitt motto ungefär. För då var det ungefär som jag skärpte till mig lite mer.
Jonathan Lindqvist möter alltså med Hardy Åström. Och jag måste säga att jag har missat den där historielektionen i NHL-kunskap när det gäller Hardy Åström. Jag vet att du garanterat har koll på honom, Erik, i och med att det är en Luleåbörd i Åström också. Vad är ditt främsta minne?
Norrbottningen, så jag är ju såklart, eftersom jag spelar i Luleå själv och förhörde mig, jag satt bredvid Stefan Jonsson i omklädningsrummet som vann SM-guld med just Hardy Åström, så att jag har hört en del stories, men just det här, den här generationens målvakter, Hardy Åström, vi har Pekka Lindmark, de var ju så otroligt bra när det gällde som mest. Däremot på träning ibland, det kunde du slinka in en och annan puck, var lite loja, men när det väl allt stod på spel, då var Hardy där. Så tyckte jag var coolt att han hade sitt namn Hardy på kepsen också.
Ja, Håkan, nu måste jag möta honom. Hur var det?
Jag kan inte säga vad jag har mött honom. Jag mötte honom när han vann SM-guld. Sen behöver vi inte prata mer om det.
Södertälje.
Nej, men alltså, Hardy var ju... hade väl lite oflyt egentligen, va? Det var som att säga, han kom in i vissa lägen, i vissa lag egentligen, där det fanns alltid en liten bättre målvakt. Och i det här fallet så var det ju i landslaget då, som Göran Högosta, som hade en sån fantastisk vin-VM 77 som de relaterade till här, va? Så att Högosta blir väl egentligen den här generationens stora svenska keeper. Och sen kommer Pekka lite efteråt. Så att Harde hade väl liksom alltid var han lite i skuggan, va? Men som du säger, en sån här matchvinnarkeeper som vissa dagar inte kanske alltid var i så bra form, men många gånger faktiskt så fick han spika igen när han var riktigt riktigt motiverad. Så att, men en skön kille, va, med alltid med lite glimt i ögat.
Ja, det verkar vara det, och det är alltid kul att lära sig någonting nytt också. Och just när det gäller att ta sig över till andra sidan Atlanten så är det många svenskar som har gjort det och verkligen satt avtryck också. Erik, om du skulle ta fram de viktigaste svenskarna som har gett Sverige det renommé de nu har när det gäller att spela i världens bästa hockeyliga. Hur skulle det se ut?
Ja, det här var en stor uppgift tyckte jag. Men självklart tror jag det är ju kungen, BJ, alltså Börje Salming, som inte bara var en barriärbrytare. Han var en murbräcka. Han gjorde sparkade in dörren för övriga svenska. Stenhård. Tog hur mycket stryk som helst och var dominant. Alltså en komplett back som var otroligt skicklig offensiv också. Så han har varit enormt viktig. Och även Håkan Loob, den enda svensken som har vunnit, som vann Stanley Cup 89 med Calgary. Men den enda svensken som har gjort 50 mål i NHL. Och var förebild för många av de här stjärnorna. Eller till exempel Peter Forsberg, som kommer senare på den här listan. Peter the Great, Peter Forsberg. I sina bästa stunder när han var skadefri så har man nästan aldrig sett en spelare dominera matcher som han gjorde. Helt otrolig hockeyspelare. Kombinerade teknik, finess och fysik på ett sätt vi nästan aldrig har skådat. Och sen har vi den bästa svensken genom alla tider meritmässigt. The perfect human, Niklas Lidström. På tal om förebild, tänk hur många av den här svenska backhunden som har haft nummer 5 Lidström som sin idol. Och att han är med på den här topp 5-listan är självklart, liksom kungen av New York, Henrik Lundqvist. Sveriges bästa målvakt genom tiderna. Och han har ju nått ut utanför hockeyn med sin karisma. Men den här tävlingsinstinkten i målet gör ju att han på många sätt har varit en förebild som unga målvakter i generationer har sett upp till. Så när vi ser Markström och hela det här gänget som har kommit efter Lehner, så har de ju haft Henke som förebild. Och när jag gjorde listan, Niklas, så sa du ta ut 3 stycken. Men jag var lite fuskig där och tog ut 5. Att jag vill på något sätt göra som Steve Jobs gjorde i ett av sina sista tal. Connect the dots. Att se att de här Börje Salming, Håkan Loob, Foppa, Lidström, Lundqvist, alla de har blivit förebilder. Så de vi njuter av nu på Viaplay. Och nu är det paus, men snart, hoppningsvis snart igen. De har ju haft de här killarna som förebilder. Och så finns det ju en som borde ha varit med, tycker Håkan, och även jag delvis, Mats Sundin. Berätta om honom, Håkan.
Ja, det är inte det faktiskt. Du tycker, jag tror alltid det. Ja, men jag tycker att det är lite som man glömmer tyvärr. Och det är World Hockey Association. Alltså föregångaren eller kompletteringen till NHL, där vi hade faktiskt ett antal svenskar som drog över och så också faktiskt sparkade in dörrar. Tommy Bergman, ska vi komma ihåg. Det var en av de tuffaste svenska hockeyspelarna som lite, tycker jag också, tog liksom stöten för Salming när han kom in lite. Och så Anders Hedberg, Ulf Lillpröjsan. Den duon som spelade och fick då, så att säga, börja spela till exempel med Bobby Hall. Bara en sån grej att få spela med kanske en av de största hockeyspelarna i kanadensisk hockeyhistoria, NHL:s hockeyhistoria. Det är sådana som också man tyvärr tappar lite relationen till här, men som man ska komma ihåg, för de gjorde ett enormt jobb att spräcka, så att säga, den här, eller bygga respekten för svenska ishockeyspelare.
Men Håkan, just att inte Mats Sundin var med här nu, Erik applicerar honom lite smått sådär på slutet också. Hur ser du på det?
Nej, jag tänker säga jag sliter mitt hår och har gjort det länge nu. Nej, men det, Södern är ju på något vänster. För mig som har både levt med en, så att säga, eller byggt med och spelat med en, så måste man säga det att han och framförallt Mats Näslund också, som är årskamrat med mig, som tog två sådana stora hockeymetropoler som Toronto och Montreal och fortfarande är stora hjältar där. Va? Det också måste sättas i en viss respekt på det sättet som de har kommit in i de klubbarna och blivit så stora spelare. Det är också något remarkabelt gjort alltså i de här kanadensiska hockeyhuvudstäderna, om vi får kalla dem bägge två då.
Ja, vi kan räkna hur många namn som helst såklart. Men du fick uppgiften med tre namn, Erik. Det blev fem och det är väl godkänt det. Det är ju över 100 svenskar som ju spelar i NHL i dagsläget när ligan väl är igång då. Men den kanske bästa av samtliga som har varit över med blågult pass, ja, det är ju Niklas Lidström som ju vann Stanley Cup 4 gånger. Och framförallt kanske han var som bäst 2002. Det är ju det stoppet vi tar nu i vår nostalgiska Stanley Cup-finalresa som vi ju åker tillsammans med Niklas Holmgren på.
Hallå där, då är vi framme vid 2002 års final. Detroit spelade final igen. Den här gången var Carolina Hurricanes motståndare, före detta Hartford Whalers. Carolina hade imponerat i slutspelet genom att eliminera tungviktslag som New Jersey Devils, Montreal Canadiens och Toronto Maple Leafs. Detroit hade i vanlig ordning tvingats till en riktigt tuff omgång mot Colorado Avalanche, de regerande mästarna den här gången, för att nå final. De vann 4-3 matcher i konferensfinalen och var nog lite buckliga, lite tagna efter den tuffa matchserien. Förlorade första mötet mot Carolina efter övertid, men sen vann de 4 raka matcher och finalen med 4-1. Det var en final som var intressant. Det var två stycken legendariska lagkaptener, Steve Yzerman mot Ron Francis. Det var en häftig coachduell mellan Scotty Bowman, den legend som efter den här finalsegern slutade som huvudcoach. Han mötte unge, ärgerige Paul Maurice. Det blev 9:e Stanley Cup-segern förresten för Scotty Bowman. Det är ju helt makalöst. Vi ska gratulera Fredrik Olausson, för han blev Stanley Cup-mästare för första gången. Veteranback var han då. Niklas Lidström och Thomas Holmström vann sina tredje Stanley Cup. Och så fick Dominik Hasek, den tjeckiske målvaktsdemonen, äntligen vinna Stanley Cup. Det fick Steve Duchene också. Och Luke Robitaille. Och Chris Chelios vann sin andra Stanley Cup som 40-åring, 16 år innan han vunnit sin första med Montreal Canadiens. Bara en sån sak. Och så tycker jag vi ska ägna oss lite åt Niklas Lidström. Och inte så lite heller. Minns att 2001 blev han den första europé att vinna Norris Trophy, alltså bäste back. 2002 blev han första europé att vinna Conn Smythe Trophy, prestigefyllda Conn Smythe Trophy, mest värdefulla spelaren i slutspelet. Han skulle fortsätta att bryta barriärer och så småningom 2008 blir den första europeiska lagkaptenen att lyfta Stanley Cup-bucklan. Men ja, och jag tycker det känns så passande att få prata om Niklas Lidström så här veckan efter det att våran mest meriterade NHL-spelare genom alla tider har fyllt 50 år. Ja, men 7 Norris Trophy, 4 Stanley Cup, en Conn Smythe, otaliga andra All-Star-matcher och alla möjliga priser. Det är bara att lyfta på hatten och säga stort varmt grattis till Niklas Lidström och då också till Detroit Red Wings och Scotty Bowman som fick avsluta som en mästare. Den här finalen gjorde jag förresten tillsammans med Per Hjus. Ni kommer ihåg backen som, han var ju ingen demon på skridskorna, det vet vi, men han kunde passa pucken och han kunde läsa spelet. Per Hjus som förresten spelade i Detroit och även i New York Rangers, farsat det till Christian Hjus. Bara en sån sak. Grattis Niklas Lidström så här lite i efterskott och grattis Detroit Red Wings till serien då 2002.
Ja, nya fingrar upp i luften när det gäller Detroit som jag hade en härlig tid där, var han ju även 2008. Men det kommer vi till senare, och han var tyst och lågmäld där, Niklas Holmgren. Vad var det borde på? Jo, de slipade och målade om golven där inne i lägenheten så han fick flytta ut på balkongen. Med full koll på NHL såklart också. Vad minns du från det året 2002, Erik?
Ja, det var lite det här med, han var inne på att Hasek fick komma efter att ha varit dominant i Buffalo och förde dem till final 99 mot Dallas, men kunde inte ensam stoppa Dallas stjärnspäckade lag, och han fick vinna då, och framförallt då att Lidas fick Conn Smythe som mest värdefull spelare i slutspelet för första gången en europé. Jag lyssnade på Luke Robitaille häromdagen på en radiopodd från USA, och han sa att det var nästan overkligt att komma in i det här stjärnspäckade laget. Han tänkte kolla hur de här stjärnorna beter sig. Men han sa att de största stjärnorna i laget, Lidström med flera, de var...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alltid i gymmet. De förbereder sig alltid. Och direkt han kom in förstod han, ja, här kommer jag få vara med och vinna Stanley Cup bara jag inte förstör för laget. Så det var ju... Innan lönetaket, superstjärna på superstjärna som radades upp där och lyfte bucklan.
Ja, det är ju en hypotetisk fråga, Håkan, men jag måste ändå slänga ur med den. Det här laget som de vann då, Detroit-cupen 2002. Har det funnits något bättre lag som har vunnit än det de hade där och då, Detroit? Och då pratar jag generellt sett, inte bara Detroit.
Ja, man glömmer ju fort, så att säga. Montreal Canadiens hade ju en enastående segersvitt på var det 70-talet var det väl, va? Början på 60-70-talet. Och de lagen är som sagt, de är ju svåra att smälta, men det var ju inte liksom den svulstiga ligan då på den sidan. Det var ju mindre antal lag och liknande som sagt. Så att, men det här var ju ett fantastiskt lag, och det är ju som du säger, va? Det var ju ingen lönetagsera. Så att många klubbar som kom till slutspel och kände att de var slutspel, de lassar ju på. Och vid de senaste då, när de skulle för trade-sluten, va? Så drog de ju alltid in ett par storlirare som hade kontrakt som skulle gå ut eller liknande, för att pengar fanns det ju genom Illich-familjen i Detroit, så att det var ju inga problem på det viset. Så länge de inte behövde bry sig om något lönetag, så kunde ju de köpa in och förstärka laget. En liten fotnot bara, jag läste faktiskt häromdagen en liten grej om Scottie Bowman. Ni såg att han hade skridskor på sig. Han var den första coach som har haft skridskorna på sig någon gång när han höll på att lyfta den här bucklan. Och han höll ju på att rasa, för att bucklan vägde ju så mycket, han var inte riktigt i fas där. Alltså. Men han rusade alltså in när det var 30 sekunder kvar. Materialen fick komma ut, sätta på skridskorna, och så han kunde åka med ut när det var prisutdelning. Då. Så att, jag tror att han är den enda coachen som har lyft pokalen med skridskor på fötterna.
Ja, det är ju underbart. Det var ju där vi snodde idén när jag fick ha skridskor på mig och gjorde intervjuerna i Hockeyallsvenskan, om ni minns det. 30 sekunder. Det var ju gott om tid för att snöra på sig skridskor. Men du, om man drar på sig skridskorna och tar nulägsperspektivet för Detroit, ett av ligans absolut sämsta lag. Hur är det möjligt att det har gått så illa för Detroit som det har gjort, Erik?
Ja, vi har varit inne på det många gånger i NHL-studion. Det var att man så gärna ville förlänga den här sviten. Det stannar ju på 25 raka säsonger i slutspel. Niklas Lidström till exempel var ju med alla sina år i Detroit, så spelade ju laget slutspel fenomenalt. Och så fortsätter de att trada bort framtid för nutid. Tog in free agents där vid trade deadline så att man skulle ta sig till slutspel. Och det betalar man ju ett pris för i efterhand. Och sen har de inte fått den utväxlingen på de tidigare draftvalen. Första rundespelarna har ju inte blivit så bra. Den generation som kom efter Zetterberg och Kronvall och de som var stjärnor tidigare. Så, men med Iserman som är otroligt smart, som är en ikon i Detroit, som kommer att ha tålamod. Vi pratar om Bromés tålamod. Nu kommer han dit och blir en av de spelarna som ska lära sig spela en smart hockey igen. Och det var det Detroit var ju mästare på tillsammans med Zetterberg och Iceman och hela det här gänget, Lidström i spetsen. De spelar ju en så smart hockey med och utan puck, och det måste de ju göra igen fast i det här nya spelet som är just nu 2020 i NHL. Så det kommer att bli bra, men fansen behöver tålamod. Det kommer ta några år innan Iceman får ordning på det här laget.
Är Detroit misskött, Håkan?
Nej, det tror jag inte man ska säga. Däremot så vet vi ju det liksom, att framgång har ju ett pris nu för tiden. I Detroits fall så kanske de drog ut på det lite länge. Alltså det, när man tappar sådana backar som säger då Chelios, du tappade Fettesov, du tappade Lidström, du tappade Kronvall. Svårt att hitta den typen av spelare, den typen av karaktärer. Du tappar Zetterberg, du tappar Iceman i och för sig lite längre stund. Du tappar Datsyuk till exempel. Va? Så du har tappat så enormt stora karaktärsstarka, skickliga ishockeyspelare som har varit så dominanta. Draper, en annan typ av spelare som du inte hittar den sorten av så ofta. Va? Så att de har ju haft lite oflyt. De har tänkt och hoppats lite mer för att de skulle få framgångar med det de hade kvar. Och så har de hela tiden gått ett steg för långt i alla processer med alla de här spelarna. Och det är tyvärr så att då kostar det i form av en 8-10 år kanske innan du har möjlighet att få upp något liknande lag som kan vara konkurrerad med på playoffplatser.
Ja, då har de lite till att vänta på då publiken, den hockeykunniga publiken i Detroit innan det är slutspel. Det hade ju inte blivit det för dem den här säsongen heller och kommer inte bli det om ligan återupptas då. Men vi saknar ju slutspelet, det skulle ju vara igång nu. Två andra som gör det definitivt, det är Rickard Wallin och Jonathan Lindqvist.
Tjena Jonta, vi har ju kört det här ämnet med att du preppar oss med lite ämnen som vi får reagera på och se vad vi tycker och tänker om med lite nytänk. Men som den bakåtsträvare jag är så sitter jag här och saknar slutspelshockey de här tiderna. Det är så himla tomt när det inte finns några NHL-slutspel här i maj som vi är inne i nu. Och minnas tillbaks lite grann. Alltså man ser ju de här klassiska så Colorado, Detroit och så, men slutspelserierna som har tänt till lite extra är jag lite nyfiken på om du har någon sån där som sticker ut för dig som har varit allt det här hat, det har varit bra spelare, det har varit liksom det här som man inte kan gå och vänta på nästa match. Har du någon som hoppar ut om jag bara pressar dig på toppen av huvudet?
Alltså problemet är ju snarare att man ska välja en av alla bra som finns. Jag tänkte ju spontant på såklart det första Crosby-Vetchkin-mötet 2009 när de gjorde hattrick bara två i match 2, när han gick till match 7. Philadelphia mot Pittsburgh de här åren också. När Philadelphia kom tillbaka mot Boston och vände underläge 0-3 matcher. Mycket Philadelphia. Jag gillar Claude Giroux. Det är lite av min favoritslutspelspelare. Och sen kanske det största, om vi ska prata finalserier, Vancouver-Boston 2011. Men den serie jag känner, om jag ska välja en så här, som jag hade velat uppleva på plats på, som jag har hört så mycket om, som jag egentligen missade totalt, för då jobbade jag med hockey-VM på plats i Minsk var det då. Det var konferensfinalen mellan Chicago och LA Kings 2014 som gick till 7 matcher och avgjordes i sudden där. Det är en sån här serie som många har sagt till mig att det är bland det bästa de har sett, om inte det bästa hockey de någonsin har sett. Så det är en serie som sticker ut för mig som jag önskar att jag hade fått uppleva på plats, eller i alla fall kunna följa den mer än jag gjorde då, i och med att jag bara hade dagarna fulla med hockey-VM då.
Du, alltså Chicago, har inte de varit lite så här underskattade i vad de har gjort, inte bara med sina Stanley Cup under de senaste 10-15 åren? Alltså, jag tänker tillbaka lite grann när jag har minst tillbaka och försökt YouTubea lite här. Alltså, man kommer ihåg Boston-Vancouver som alltså slutspelets bästa serie, men frågan är om inte Chicago-Vancouver, när Vancouver då till slut lyckades slå Chicago, var en sån här som verkar ha haft precis allt, inklusive ett övertidsavgörande av Alex Burrows. Ja, dina kompisar, bröderna Sedin, i absolut hög form. Det är också något som man så här, med nästan 10 år på nacken kände att gud, vilken matchserie det var.
Ja, men verkligen. Det där, jag håller med om det där Chicago-laget. Och för mig var det en riktig ögonöppnare att få se dem mot Anaheim i konferensfinalen 2015. När Dax hade ett riktigt bra lag, riktigt fysiskt lag, hur coola och kyliga de var i allt det där. Så att jag kan hålla med dig om, ja, dels att den serien, den följde jag lite närmare på tv i alla fall, och den var otroligt bra, men också att det här Chicago-laget, vi uppskattar det nog inte. Det kan ju vara så här, nu ska vi ta den diskussionen, men att vinna 3 Stanley Cup inom loppet av 5 år kan ju vara lika imponerande som att Islanders vann 4 i rad på 80-talet, då ligan var mindre, inte lika många lag och sånt där. Så är det. Men nu har du ställt så mycket frågor här. Nu tänker jag ställa frågor. Du tar över här. Du ska få ställa den. Ge mig en önskeslutspelserie mellan två lag här och nu. Vad vill du se?
Jag skulle vilja se Edmonton Oilers och Connor McDavid i en final. Och jag kanske tänker helt orealistiskt, men varför inte mot Toronto? Så tänkte jag Auston Matthews mot Connor McDavid. Två kanadensiska lag. Det är lite för mycket önskan över den. Men alltså, Kanada skulle ju stänga ner. Det skulle ju bli helt galet intresse att följa en sån serie. Eller vad tror du?
Ja, det är sjuka att jag tänkte på det här innan vi snackade. Och jag landade två serier som jag skulle vilja se. Det skulle antingen vara en slutspelserie mellan Edmonton just och Calgary, i och med att jag var på plats på att den här allra galnaste Battle of Alberta-matchen och kände trycket i arenan på spelarna, hur kul de tyckte det var, hur alla fans levde upp. Och det andra jag tänkte var att en sjukt cool finalserie vore ju Vancouver mot just Toronto. Toronto som inte har vunnit sedan 67, Vancouver som aldrig har vunnit, två kanadensiska lag, såklart med den svenska touchen för oss och alla stjärnor. Där tror jag, om jag skulle få önska en finalserie, då skulle jag nog faktiskt säga Vancouver Toronto, fast Edmonton hade inte varit fyskam heller. Men vi vill ha en kanadensisk final alltså, det kan vi konstatera.
Ja, vi är tydligen så Kanada-patriotiska. Det var så länge sedan ett kanadensiskt lag vann, men jag är ju också nyfiken på vad Håkan och Erik tycker om det här. Om det finns något annat lag som vi glömmer bort som man kommer sitta om 10 år och säga att det där var laget att slå.
Han har en ny karriär framför sig, Rickard, programledaren Wallin där, som ledde alldeles utmärkt då i samspråk med vår NHL-reporter Jonathan Lindqvist. Håkan, varför lyckas de inte bättre, de kanadensiska lagen, i slutspel och ens ta sig till slutspel? Det var någon säsong där när det var helt borta med inslag från kanadensiska lag. Vad beror det på? Har inte vunnit sedan 1993, Montreal?
Ja, upp till en 7-8 år sedan egentligen, då handlade det ju mycket om ersättningar, om framförallt då, i förhållande till businessen så att säga, som de inte på det sättet som amerikanerna kunde göra sig gällande, fick inte tillräckligt mycket bra spelare, för då var det ju många free agents som drog till USA istället för att tjäna bättre stålar. Men nu är det där annorlunda tycker jag, och både Toronto faktiskt, det är ju på sakta men säkert på väg tillbaka, så gör ju desperata försök här efter att hitta rätt laguppställningar, köper ju europeer och allt möjligt nu för att komma ner i just den här lönetaksdiskussionen. Så att jag kan tänka mig faktiskt att Toronto kan vara på gång, alltså komma tillbaka. Hittar de bara rätt backar och får till det lite där så kan de vara med. Jag skulle ju hemskt gärna vilja se en sån Original Six-final då, om vi ska dra det dit, va? Med till exempel Toronto-Boston, Toronto-Chicago eller Toronto Rangers. Det skulle NHL-pamparna glädjas åt. Då skulle de få tittarsiffror.
Ja, sannoliken då får det vara på östra sidan där först och främst och sen ta sig till finalen. Och det handlar ju mycket om det där, Erik, men om du skulle ta en duell där som skulle slå gnist om, och det behöver inte vara någonting med oh Canada, utan det kan vara precis vad du vill, liksom Håkan var inne på.
Ja, jag skulle vilja se många svenskar i en final. Jag skulle vilja se Toronto, de har inte vunnit sedan 67. Salming kom ju lite efter där, så han fick ju inte vara med och vinna då heller, och inte Sundin heller, fast de var såna superstjärnor i hockeyns mecka som det kallas då, i konkurrens med Montreal. Men att få se Toronto med den stora dansken Fredrik Andersen, med alla svenskar i laget, William Nylanders frånvändningar, Matthew Scott, ta sig an ett Nashville som får ordning på sitt försvarsspel, målvaktsspel. Jose Saros, 1,78 lång. Han är lika lång / kort som jag, men han har ju fenomenal spelförståelse. Att se en sån final, då får du ett Nashville-lag. Vi älskade Nashville, Niklas, när du och jag var där och gjorde VM-krönikan. Håkan tycks också gilla Nashville mot ett Toronto. Men jag tror, som Håkan säger, att det bästa vi nog kan få se i den varan är en konferens historia genom Boston, Toronto igen. Och där har ju då Boston dragit längsta strået så många gånger. Mina favoriter från östra, det är just Toronto. Nej, det är alltså Boston eller Tampa. Nu blir jag för långrandig, ursäkta. Och från den västra sidan, St. Louis ser väldigt starka ut. Alltså regerande mästarna kan mycket väl vinna igen när det drar igång här framåt sensommaren.
Håkan?
Nu tappar jag tråden på vad jag tänkte. Jo, just det var, jag var faktiskt i Toronto för ett, det är någon 10 år sedan nu. Och då var vi på ett föredrag med de Maple Leaf, som det heter, som äger både fotboll och ishockey och Raptors och allt vad de äger nu. Och då var de så sköna, för då pratade man ju om det här. Varför liksom, ni som har så mycket pengar, varför ser ni inte till att vinna? Och då var det en av killarna som var där, och han var ju sån här business-kille då. Han var inte sportkille, utan han sa då att vi har cirka 3-4 årskort som vi kan sälja per år, sa han, som kommer ut på marknaden. Om vi nu vinner 40 matcher i år, är tvungna att köpa in ännu mer spelare till nästa år, får vi mer publik då? Nej, det får ni ju inte, nej. Så varför ska vi satsa mer då? För det var ju så att det här var ju då, på den tiden så var ju alltså det här Maple Leaf-organisationen, då ägdes det, tror jag att det var fackföreningen för lärare som var stora ägare i Ontario för dem. Och det var ju som sagt att det var ju pengarna som de förvaltade och som de genererade ut till stiftelsen som var viktigare än vad Toronto, hur många matcher de vann. Va? För de hade i alla fall ett mycket bra överskott på de där segern. Så det är lite mer business än vad vi tror i det här fallet.
Ja, verkligen. Men man såg ju på folket i Toronto när de vann. Det var ju basket när de vann där, när det var fullt på gatorna. Så kan ju tänka dig om hockeyn hade vunnit också. Ja, det återstår att se. De har ju ett bra lag då. Se om de har möjligheten att vinna den här säsongen eller om de får det nästa säsong när NHL drar igång igen. På tal om att vinna. Det är vinna som gäller för de här tävlingsinriktade NHL-spelarna. Jonathan Lindqvist har ju dragit igång via Plays hockeyquiz. Vi har sett Gabriel Landeskog vinna en gång. Carl Hagelin en gång. Och förra veckan så vann ju Henrik Lundqvist. Nu är det dags för ny omgång. Och insatserna är höga såklart. När det är veteranerna som tävlar i form av Henrik Sedin, Douglas Murray och Niklas Kronvall.
Men innan vi börjar så har vi alltid en favorittippning bland deltagarna. Vem de tror kommer att vinna. Så vem tror ni tar hem det här?
No offense, Dogge, men jag tror att Henke Sedin har haft alla rätt i skolan på alla prov genom alla tider.
Ja, det stämmer ju inte riktigt. Men du får vilka frågor det är.
Är det hockeyfrågor så kommer jag sist.
Tyvärr så är det ju mest hockeyfrågor här.
Ja, jag sätter mig själv sist, Henke först.
Otrolig press nu, Henke, alltså.
Ja, är det hockey så är jag inte så bra med. Det, vi får se.
Mm, ja, vi testar då. Vi börjar med fråga ett här. Det här är en liten aktualitetskoll här. Då, så hur mycket ni hänger med i NHL den här säsongen. Ni har säkert koll på att Mika Zibanejad har gjort flest mål och poäng av svenskarna den här vintern. Men vilken svensk har gjort flest assist den här säsongen?
Hoppas det är klart.
Vi börjar med favoriten, Sedin då. Henke, var du?
Det går ju på gammal klassiker.
Niklas Bäckström från Kronvall.
Kan du se?
Elias Pettersson. Och från Douglas Murray så har vi...
Ja, jag tror fan Kronan ligger bra.
Kan meddela...
Off the book.
Jag kan meddela att vi har fått namnet på tvåan i assistligan, Niklas Bäckström, och trean Elias Pettersson. Men ingen hade Viktor Hedman som har flesta sista svenskarna.
Sådär, ja.
Tänkte en liten koppling här. En övikare och en backbjässe på samma gång här för att hålla ihop det. Nu släpper vi aktuell hockey och går in på era karriärer. Fråga två. Ni tre är ju alla väldigt associerade med tre mycket framgångsrika klubbar. Och det är så att under Douglas år i San Jose, alltså från omstarten efter lockouten och fram till 12-13 när du blev tradad till Pittsburgh, så var Detroit, Vancouver och San Jose de poängmässigt bästa lagen i NHL totalt sett. Men min fråga är, vilket lag var fjärde bäst efter era tre lag under det här tidsspannet? Alltså mellan 05-06 och 12-13.
Fan, det här var ju lite svårt alltså.
Ja, det är poängen, vet du. Börja med Douglas den här gången. Vad har du för svar?
Ja, jag kände att det måste vara någon i öst och jag valde mellan Pittsburgh och Boston, men det blev Boston.
Vi ser Boston. Vi tar Henrik.
Ja, jag valde mellan samma lag, men jag valde Pittsburgh.
Och från Kronvall så läser vi.
Vi är på samma linje.
Jajamän. Orkar inte skriva hela laget, men trots det så får du poäng. Pittsburgh var helt rätt. Jag är sur där. Du var nosa på den, Åge.
Du vet att jag inte svarar fel med flit. Jag tippade ju på mig själv sist.
Det är sant. Ja. Du kan inte förlora det här. Antingen så vinner du eller så hade du rätt i tippningen. Okej, vi har ställning 1-1-0 inför fråga nummer 3. Ni kommer ju från två rätt anrika föreningar i svensk hockey här. Modo och Djurgården ska jag kalla flera klubbar här hemma. Som ligger väldigt bra till i maratontabellen. Alltså inspelade poäng i högsta ligan genom alla tider. Min fråga här är, och det närmast vinner här så vi får några poäng. Hur många lag är det mellan Djurgården och Modo i maratontabellen.
Vad är det för fråga?
Nu går det tvåa och Modo är fyra, då är det ett lag emellan. Närmast vinner, så någon får ju poäng.
Den här har du grävt djupt för att hitta, hörru.
Ja, vi börjar med Kronvall då. Du sitter ju och ser butter här nu, så att... Tre lag emellan. Henke har... Fyra lag emellan.
Åh, oh, intressant. Det kommer bara bli ett rätt.
Nej! Nej, kör!
Och vi har faktiskt fått rätt svar från surgubben i Detroit, Niklas Kronvall. Tre lag är helt rätt.
Ja, det är bara tre.
Jajamän.
Så Djurgården ligger först. Vilka tre ligger emellan?
Färjestad, Brynäs och Frölunda. Du har helt rätt. Djurgården är först. Fråga nummer fyra. Det finns ju olika sätt att bidra till segrar. Till exempel genom att göra poäng, tackla eller täcka skott. Och ni tre är alla bland de bästa svenskarna någonsin i någon av de här disciplinerna. Och nu ska ni alltså ranka 1, 2, 3 efter högst antal gjorda under karriären. Henrik Sedins antal poäng, Niklas Kronvalls antal täckta skott och Douglas antal tacklingar.
Oj, oj, oj.
Jag vill fråga Krona hur många karriärmatcher han har.
Får du väl göra om man ser om man svarar eller inte?
948 kanske. 947 ish.
Hur många täckta skott har man?
Han hänker hur många poäng har du gjort? 1400 typ eller?
Nej.
1200. Över 1000 poäng har du gjort.
341.
Vi ska alltså sätta siffra på vad alla har gjort.
Nej, du ska sätta i ordning.
I ordning bara.
Henke, förklara. Kan du förklara?
Henke, du som är lärare.
Alltså, han måste ha haft... Hur många matcher spelar du, Douglas?
Jag var livrädd för att få den här frågan. Jag vet ju inte. 500 någonting.
500 någonting?
Ja.
Sancho säger vad de ju ville och ge ut tackar. Så därför hade vi åtminstone tre per match.
Dogge, täckta skott.
Nej, Dogge tar tacklingar.
Du vill täckta skott. Jag har ju tacklingar.
Jag förstår inte frågan. Jag får gå vidare.
Pass.
Skriv bara tre namn. Era tre namn i någon ordning.
Jag får nu göra om. Du får ta in någon annan här. Jag vet inte ens vad jag svarar på. Här är mitt svar.
Kronvall etta, Henke tvåa, Dogge trea. Okej. Okay. Och från Henke så läser vi.
Samma.
Okej, okay. Och från Douglas så läser vi.
Jag har lite annorlunda. Jag har Krona, mig själv och sen Henke.
Det var helt rätt. Kul att se.
Argt.
Jag har skrivit ner ungefär vad alla hade totalen. Har du totalen där eller?
Det har jag. Då kan vi tar dem en för en. Ska vi se när det var.
Alltså jag höftade jättemycket. Men 1800, 1500, 1200 någonting.
Ja, det var generöst. Det var 1400, 1200 och 1070. Ish. Nu rundar jag av här. Men det spelar ingen roll. Du fick poäng. Då är förutsättningen inför den sista frågan att Henrik och Douglas har en poäng vardera. Niklas har två och vi har en närmast vinner. Så antingen får vi en kvittering eller så säkrar Niklas segern. Så det är otroligt dramatiskt. Ni var ju bra på väldigt mycket på hockeyplanen ni tre, men ingen av er var ju kända som någon större målskytt. Tror jag vi kan vara överens om. Om man adderar era måltotaler från era respektive sista tre säsonger i NHL. Hur många mål gjorde ni tillsammans?
9.
Alltså era tre sista säsonger i NHL tillsammans. Hur många mål gjorde ni om man slår ihop dem?
Sista säsongen. Okej, okay, så inte våra tre sista utan
nej.
Sista
okay. Era respektive sista säsong. Börja med Henke.
6 från Henrik Sedin.
Jag kommer inte vinna den här.
Nej, jag är helt lost också kan jag säga.
Okej, okay, Douglas, vad hade du?
8.
Oh!
Oh, vad var det? Det var nära.
Känn på den här då. Henke, hur iskall var du sista året?
Riktigt iskall.
15. Okej.
Okay. Ja, vänta, jag måste rätta lite för att jag fuskade ju efter att jag såg att han skrev 6. Så egentligen hade jag 24.
Okej, vi kan ju göra så här då. Douglas, hur många hade du din sista säsong?
0 tror jag.
Stämmer bra. Kronvall, hur många hade du?
Jag tror jag hade 4. 3 eller 4.
Henke, hur många hade du?
Jag tror jag gjorde 2.
Niklas, du gjorde 3. Henke, du gjorde 3. Så du är helt rätt i 6.
Yes!
Då måste det vara en utslagsfråga här då. Det är kvitterat. Medan herrarna Kronvall och Sedin, 2-2 om jag har räknat rätt här. Bronsplats är också okej, Douglas. Inget att skämmas för.
Skäms aldrig.
Då är det utslagsfrågan här. Ni är ju hyfsat jämngamla. Födda 80 och 81. Så nu ska vi se hur bra koll ni har på eran kull. Hur många spelare, svenska sådana, födda 80 eller 81, har gjort en NHL-match? Ska vi börja med Douglas då? Utom tävlan så får du visa vad du har bra koll då. 11 läser vi där. Från Niklas Kronvall så läser vi 11. Och från Henrik Serin så läser vi 12. Och det är 18. Så vi har en vinnare i Henrik Serin.
18.
Jajamän.
Shit, vad fräckt oss. Grattis Henke, jag var ju skrädd att du var.
Vad märker
du? Ja Henke, segerintervju. Hur känns det?
Ja, fantastiskt bra. Mm.
Vad var grunden till den här segern för dig, anser du? Har du pluggat på mycket?
Erfarenhet.
Douglas, du tippade själv sist där. Är du nöjd med att du satt den?
Ja, det var ju hockeyfrågor, så det känns väldigt bra att jag har haft mycket annat för mig än att bara spela hockey.
Det är bra. Du fick en liten känga åt dem också här.
Nej, det var mer klappa mig själv på ryggen. Det är jag ganska bra på.
Kronvall, en reaktion från dig. Vill du gratulera Henrik där? Camping på vår
svar. Jag vill bara säga grattis. Inte helt oväntat. Trodde jag hade en chans. Helt offside.
Sadden alltså via Plays hockeyquiz. Och hur förvånad är du, Håkan? 2 djurgårdare får se sig besegrade av en modoit.
Ja, men vi ska ju inte glömma att tävlingsledaren är också ångmanlänning, va? Så att det här är ju foul play definitivt. Alltså, här är säkert mailen gått i förberedelse.
Ja, Håkan, du ska få beskriva nästa gäst också via Plays hockeypodd här. Tore Ökvist, för honom känner du väl. Berätta.
Tore Ökvist, nummer 27, högerskytt. En gammal torspo hade han ofta. Och sen den här mellanläget mellan, inte Gretzky, Jofa-hjälmen, utan den lite mellanläget där innan de kommer i riktigt stora skydd i. Och sen framförallt så undrar jag, och det skulle du kanske kunna fråga honom, har han någonsin sett egen försvarszon?
Ja, det kommer från nummer 22. Det finns en härlig koppling mellan dessa båda herrar. Vi anropade Tore Ökvist för att kolla med honom vad han är nu. Vi har ju den programpunkten i Viaplays hockeypodcast och framförallt vad kopplingen till hockeyn är i dagsläget för 62-åringen från Umeå.
Ja, i dessa dagar är det inte så mycket. Man får något pling i telefonen att Kent har värvat någon. Och får man väl gå in och titta på det. Men i övrigt så är det inte mycket hockey just i dagarna här.
Följer du Björklöven annars, Tore?
Det gör jag. I månadtid, vi var ute och reste lite här under säsongen som var. Så att det missade några matcher. Men är jag hemma här så går jag gärna och tittar.
Du är din karriär annars då, hur skulle du vilja beskriva den?
Ja, hur ska man beskriva sin karriär? Jag kom ju med ganska tidigt i A-laget. Som 16-åring fick jag börja träna och spela någon match där som 16-17-åring i gamla 16-lagsserien som det hette på den tiden, innan man gick över till elitserien. Och det var Björklöven avsågade jag, och då fick jag spela de sista 10 matcherna. Då fick jag och Torbjörn Andersson och Mats Abrahamsson som kom med i Björklövens A-lag då. Så att vi var några ungdomar som var på väg att fingra här. Så att med den starten, och så var vi lite hisslag. Så sen hade vi en väldigt trevlig period där på 80-talet när det var mycket slutspel och finaler. Och på den tiden gick det ju bara 4 lag till slutspel.
Ja, precis. Och det gick ju hela vägen då 87, och det är ju sånt som fortfarande är väldigt klassiskt i hela hockey-Sverige. Det där guldet, vad minns du av det?
Ja, om vi börjar lite tidigare. 82 var ju final mot AIK, så då var vi väldigt besvikna att vi förlorade en femte avgörande match i Göteborg som vi förlorade med 3-2 om jag minns rätt. Och det där satt sig hos oss allihop. Vi var väldigt besvikna att vi inte nådde fram den gången, för vi tyckte vi hade så bra lag. Och vi kämpade på där under ett antal år på 80-talet och kom fram då till slut till guldet 87, och det kändes ju väldigt förlösande på något sätt. Vi hade ju ett bra lag hela tiden där under 80-talet, och det hade givetvis de andra lagen också, så det var ju alltid kamp om guldet, men den här gången så fick vi dra längsta strået i varje fall.
Ja, beskriv det här laget lite, ta oss med in i guldlaget. Det är ju väldigt många stora namn, LG Pettersson, Peter Sundström, Uffe Dahlén, Kalle Johansson, Göte Wärlital, och listan är ju väldigt lång på stora namn där. Hur stjärnfyllt var det att vara med i det laget?
Ja, men det är som du säger, det var väldigt stora spelare som, om vi nu tar Kalle Johansson och Ulf Dahlén, två unga killar som nyligen hade kommit hit då. Och jag tror det var någon som sa, det är ingen match att träna Björklöven, det är bara att öppna båstaden, det är bara landslagsspelare. Spelar man inte i Tre Kronor så spelar du i Vikingarna eller i pojklands- eller juniorlandslaget. Så att alla kunde mycket hockey, var väldigt duktiga spelare rakt igenom, och tränare och ledare. Och vi hade fått ihop ett bra lag, ett bra team får man säga.
Och i det här laget så var ju du den stora målskytten där också som skulle göra det. Men det hände någonting där i finalserien. Berätta.
Ja, jag tror vi började borta första i Karlstad. Och jag tror vi förlorade med 2-1 eller någonting sånt där. Det var en ganska tajt jämn match. Jag tror jag gjorde 1-0 om jag minns rätt där. Men för att ta mig förbi backarna där så ryckte det till i ljumsken, så jag utgick sista delen av den matchen, och inför hemmamatchen där så var man ju sugen på att spela, det var ju final och allting, så att dumt nog så tog man en spruta där som var lite kombinerad bedövning och annat, och han bara spelade 2-3 byten så brände det till rejält, och då slet jag sönder min ljumske så att den gick sönder. Och då kunde jag inte spela någonting mer i den finalen. Och det gjorde att året därpå blev det väldigt konstigt. Jag hade problem hela tiden. Så att det var ett litet surt slut på min karriär tycker jag.
Ja, det kan jag tänka dig. Men du är ändå med i det där guldlaget som vann där 1987. Och en fantastisk karriär. Var ju som sagt en notorisk målskytt också. Hur nära var det att det blev NHL för dig, Tore?
Jag ska väl inte säga att det var nära. Jag fick ett par förfrågningar. Vi hade en ledare här, Eje Johansson, som ringde mig och ville att jag skulle åka över på någon camp i Calgary. Och det var i samband med att vi fick vårt andra barn som då var lite sjukt och låg på lasarettet, så att vi pendlade däremellan, och i det läget så var det absolut inte intressant. Sen fick jag någon fråga angående Edmonton också. Men i det läget så kände vi att jag trivs bra hemma, jag trivs bra i Björklöven, och att jag blev kvar här.
Ja, vad betyder Björklöven för dig egentligen? Du var ju faktiskt en säsong i Luleå också, eller hur?
Ja, det var jag. Det blev lite strul där ett år inför kontraktsförhandlingarna, och jag spelade med Luleå en säsong. Sen ville Björklöven att jag skulle komma tillbaka. Så att så blev det. Jag blev bara ett år i Luleå, men det gick väldigt bra där, så att jag tror jag vann skytteligan i elitserien det året. Och Luleå spelade en positiv hockey, så vi märkte så ganska mycket, och det gick bra för mig, så att då var det enkelt att flytta hem och bygga hus.
Ja, jag kan tänka mig det. Men du, när man går igenom din karriär så är det inga VM-turneringar när det gäller med Tre Kronor. Varför blev det inte mer landslaget för dig med just Tre Kronor?
Jag var ju med i något som kallas V65-satsningen i början på 80-talet. Och då tränade vi, om jag spelade match i Karlstad på söndagen, då samlades vi på Hovet och tränade måndag, tisdag tror jag det var. Så att jag var med en hel säsong där och satsade på och var med i för-VM i Göteborg och ville spela det VM:et, men då bröt jag tummen precis. Då kunde jag inte vara med det året jag satsade. Sen fick jag ett antal år efteråt några förfrågningar och det var då i samband då med den dotter som föddes här och var lite sjuk. Och så var det vid andra tillfällen som inte stämde in. Jag skulle få en husleverans en gång. När de ville jag skulle komma på i Svetsia turneringen tror jag det var. Så att jag var ju med och spelade i Svetsia en gång och var ju med vid några landskamper både i Västerås och i Stockholm och så här. Och tänkte ju satsa några gånger, men några gånger tackade jag nej. Det blev väl för mycket också, så att jag fick väl inte tillräckligt många frågor där på slutet.
Nej, jag kan tänka mig en speciell karriär där. Det är ju synonymt för oss som är uppvuxna också, Tore Ökvist, och alla bara wow, skiner upp så där. Får du skriva autografer fortfarande?
Ja, det hände ju faktiskt bara här igår att jag fick ett mess från en kille i Örebro och fick skicka en autograf till han. Och ja, det händer någon gång och sen när man får något brev eller något telefonsamtal. Så att de verkar inte glömma bort den trots att det är
en gång skyttekung, alltid skyttekung. Avslutningsvis, Tore, en fråga som jag vill ställa väldigt länge. Vem var egentligen den bästa rajtaren av dig och Håkan Södergren?
Ja, om du frågar Håkan så tror jag att han vet det. Så att Håkan och jag mötte, han var ju, vi möttes ofta vid teckningarna. Han var en liten lurig kille, ja, men en trevlig kille i varje fall. Sen hade väl han kanske lite mer meriter på sin lista, men jag tror att han gjorde inte lika många mål som jag. Han hade inte lika bra handledare.
Ja, det är underbart. Du får sista ordet där. Håkan dyker upp här i podcasten också. Jag är ju med i det här avsnittet. Tack så jättemycket, Tor, och ta hand om dig under dessa speciella omständigheter som är med under corona, och kul att se dig.
Ja, men tack detsamma till er och ha en trevlig kväll.
Det ska vi ha, tack så mycket. Tore Ökvist alltså, nostalgiskt att prata med honom, nummer 27, och det var ju alltid när man lyssnade på Radiosporten mål uppifrån Umeå, så var det ju Tore Ökvist som gjorde det där målet. Vad svarar du på det där, Håkan?
Han var ju definitivt en större sniper än vad jag var, för att just den här kvickheten från blålinjen och in, där var han snäppet värre än mig, va? Men jag kanske var i de andra två zonerna lite oftare än vad han var också, som sagt. Så att, sen hade inte jag den där tipphooken, han hade riktigt riktigt tipphook på sin torspo där, så att jag var lite mera allround, får jag väl kalla det.
Det är riktigt minne av Tore
Ökvist. Tors på 500 med lite tipp. När jag kom upp till Luleå, jag kom upp 4 år efter Tor hade show. Det var ju elitseriens bästa spelare säsongen 84-85 där. Halle Luleå, han gjorde 48 poäng på 35 matcher. Jag frågade Strömvar och Lasse Linger och de här killarna, vad var hans styrka? Och det var att han trodde att han skulle göra mål på varenda skott. Så att han vallade ju in bakifrån målet till knävecken på målvakterna. Varenda skott han tog trodde han att det skulle gå in i mål. Till och med när han drömde på nätterna. Så en gång gick pucken i stolpen, men då berättade han att den gick stolpe in då också. Han hade otroligt självförtroende alltså som sniper.
Ja, Tor Ökvist alltså, vad är det nu? Och han befinner sig i sitt sommarhus alltså ett par mil från Umeå. Den gamle skyttekungen som vann SM-guld med Björklöven 1987 alltså. På den tiden fanns ju inte sociala medier. Då fick man dyka upp på Radiosporten och i Sportspegeln på söndagar. Men numera så syns ju spelarna flitigt och de aktiverar sig trots den här coronaepidemin som är och härjar runt om i världen. Och Erik, du har koll på dem. Panarin, han håller på att måla, men han gör det hockeymässigt, eller hur?
Ja, vi brukar skämta att du och jag försöker bli handyman, och här visar ju Panarin att man ska ha en atletisk ställning. Han har bara överkropp och jag ser ut som dig i kroppen, Niklas. Du som är tränar på fint nu. Så visar han hur han gör i powerplay. Han pratar ju på ryska här, men jag har fått det översatt. Och det är hans powerplay-skott då, när Zibanejad matar över till den ryska artisten. Och sen, oj oj oj, det är lite UFC också. Det är ju helgen på Viaplay, lördag till söndag. Han kör lite sparkar upp i taket på Narin. Mycket fin form på ryssen.
Och sen har det varit tv-spel också. Det är ordentliga prestigematcher. Filip Forsberg bland annat.
Ja, Filip Forsberg, Nashville mot JT Comfer i Colorado. Så är de sig själva. Så det är Colorado mot Nashville. Det är heta matcher. Och, ja, där gjorde Comfer gjorde ett mål. Men det är kul att se. Det är Gaming Championship. Och på tal om att förbereda sig, Henrik Lundqvist, han är ju hemma i Göteborg i huset dottern Julie filmar när han står uppe på vinden och kastar boll och fångar i plocken för att hålla igång och vara redo när Batman-bossen hör av sig och säger att det är dags att komma på camp igen. Så för sig spelarna, men efter jag har tränat varje morgon tycker jag det är kul att gå igenom och titta lite och njuta av vad de har för sig, för att varje gång man ser dem in action, man ser det, att de är ju atletiska och de är också lika sugna som vi på att det ska dra igång.
Ja, kommer man få dra på sig den här plocken igen, Lundqvist, den här säsongen och avsluta den, tror du, Håkan?
Hörru du, jag tror faktiskt det. Det kommer att dröja en tag till antagligen, men alla tecken i skyn tyder på det, och det är då business-skyn skulle jag vilja säga. För att vissa lag har ju då avtal med sina lokala tv-kanaler att de måste visa ett visst antal matcher, annars så får de inte ersättningar och liknande. Och därför tror jag också att in i det längsta kommer man vänta till att köra den här säsongen färdig och sen ett slutspel. Och jag har sett lite spekulationer på att man till och med ska vänta ända till december på att starta nästa säsong. Så att den här säsongen kommer nog slutföras, det tror jag. Frågan är bara när.
Ja, sannoliken. Och vi ska slutföra den här Viaplays hockeypodden också på Viaplay och Viasat Sport Premium som vanligt på tisdagar. Det här var avsnitt nummer 278. Vi tackar våra herrar där. Erik får lämna den där ishallen som du befinner dig i och åka upp så du inte får den där kristallkronan i huvudet sen när du lämnar din paradvåning i Oslo. Trevligt har det varit. Hoppas ni tycker det där ute också. Vi är jätteglada att ni lyssnar på den här podcasten som jag har funnits i eten sedan 2012. Glöm inte bort på torsdag nu. Då är det Viaplay Sport Live fotbollsspecial och sen via Play Spot Live på fredag också, startid 18.00, och så blir det Premier League-studion retro på lördag. Det är så vi jobbar, och kom ihåg där ute, det är en för alla och alla för en. Ha nu en härlig vecka.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.